ska jag köra? 1, 2. Gör bara som ni gjorde igår, för igår var det bra ljud. Eller hur? Nu fungerar det. Eller hur? Nu så. Nu släpper jag inte den här. Roligt att se er denna morgon. Vi hade en fantastisk kväll igår kväll, tycker jag personligen. Det är ju alltid roligt när kyrkan är så pass den storleken som man kan säga att det var fullproppat med människor igår. Fantastiskt bra, roligt. Och idag så är det ju många som var här från andra platser igår som är i sin kyrka idag, Härnösand och Sollefteå kanske och sådär. Så att, men ni som har kommit, ni är så välkomna. Vi ska göra som vi gjorde igår till att börja med, kände jag. Vi gör det på plats efter plats i större sammanhang och små. Det är att vi ska be för Sverige. Vi ska be för Sverige igen. Och när vi gjorde det igår så vi kände ju hur Guds ande, bönens ande kom, trons ande. Så jag tror väl på 15 minuter att be för Sverige. Det är bara det ena efter den andra. Liksom Guds ande föll över människor. Men ska vi göra det idag också? För vi behöver be för vårt land. Verkligen. Så vi bara står upp med respekt inför Gud när vi ber. Och så känner du dig fri. Du som känner att du vill be ifrån ditt hjärta, så får du göra det också. Fader, vi tackar dig för denna förmiddag vi får samlas i ditt hus i Bollstabruk, Herre. Tackar dig för att från den här platsen som kan utgå återigen signaler ut i andevärlden. Och vi ber, Herre, för vårt land just nu. Du känner våra hjärtan. Du vet vad vi längtar efter. Du ser den situationen som är i vårt kära Sverige. På olika plan så tackar vi dig för att du kan gripa in med din kraft, med din kärlek, Herre. Vi tackar dig för vad du gör i Sverige. Människor som blir frälsta, upprättade, helade. Men vi tackar också för det du kommer att göra. Även om det ser mörkt ut på den andliga himlen, saker som drar ihop sig, så tackar vi dig för att du regerar. Du är kungars kung och herrarnas herre över vårt eget land, Herre. Så vi proklamerar den seger som du vann på Golgata kors över vårt eget land. Tack att din seger är vår seger. Din segerkraft, ja, den är vår segerkraft. Vi tackar dig. Så vi vill ropa utifrån djupet av våra hjärtan, helige ande, att du verkar på vårt land Sverige. Vi ber om beskydd över dem som är beslutsfattare, de som sitter i riksdag och regering, Herre. Vi ber återigen att din helige ande skulle påverka dem att ta beslut i linje med vad ditt ord säger. Vi ber om att all liberalism, all sekularisering som är negativ för vårt land, det ska upphöra i Jesu Kristi namn. Och vi ber om att du skulle möblera om. Du ska tillsätta och du ska avsätta enligt ditt ord, enligt din vilja. Vi ber, Herre, inte i vår eget namn. Vi kommer inte i vår egen kraft, utan vi står på ditt ord, Herre. Och du har gett oss auktoritet och makt genom ditt ord, Herre, att tala ut trons ord över vårt land. Och vi tackar dig för att just nu så får vi be om din välsignelse över vårt land, Herre. Vi ber om att allt mörker skulle skingras, alla destruktiva krafter, alla ismer som försöker ta sitt strupgrepp om Sverige. Och vi tackar dig för att Sverige är ett kristet land och ska så förbli tills dess du kommer tillbaka, Herre. Vi deklarerar och proklamerar i andens värld att Sverige är ett kristet land. Och vi ber om att du, helige ande, bara verkar just nu, Herre. Tack att vi i Bollstabruk får vara en del av det du gör i Sverige just nu, när många tusentals människor ber för vårt land, Herre, och upphöjer ditt namn och låter ditt namn läggas på vårt lands gränser. Så vi ber om beskydd. Vi ber om beskydd över våra lands gränser. Du vet, Herre, vad som pågår i andra länders dolda korridorer. Du vet planer, du vet tankar, men du är högre, du är större. Så vi sätter stopp för alla onda planer för vårt land och Skandinaviens gränser. Vi tackar dig för att du reser upp, Herre, en skyddsmur. Tack att du sätter ut änglar som beskydd över våra lands gränser. Vi tackar dig för det försvaret är det bästa försvaret vi har. I djupet och från våra hjärtan så ber vi dig, Herre. Du ser vårt hjärta, du ser vårt innersta. Herre, du ser att ibland så är vi lugna. Ibland så kommer du som en vind. Ibland kommer du som en stormvind. Ibland så kommer du på ett kraftfullt sätt, Herre. Och jag vill utbe från mitt hjärta, från min ande, om att ditt namn skulle läggas över Sverige. Att alla djävulska makter, destruktiva, demoniska makter skulle flytta på sig från det här landet i Jesu namn. Och jag förbjuder mer av liberalism i det här landet. Jag förbjuder i Jesu namn all sekularisering som tar under av det kraftfulla evangeliet som ska spridas spridas i det här landet, Herre. Så vi ber om beskydd. Vi vill välsigna varje pastor i dagens Sverige som står för ditt ord. Vi vill välsigna varje ledare som vill stå upp för ditt ord. Vi vill välsigna varje ledarskap som står upp för ditt ord. Som står på ditt ord, som försvarar ditt ord, Herre. I kraft av det du har gett oss i vår ande, så bara tackar vi dig för att du ska beskydda vårt land, och vi ber för vårt land. Tacka tusentals och åter tusentals människor ska bli frälsta. Vi ber för Ådalen, vi ber för Kramfors, Bollstabruk, vi ber för Nyland. Vi ber för människor som bor och bygger här. Vi ber för ung generation. Vi tackar dig för att du har en plan. Tack att när inte vi når fram fysiskt, så når din helige ande fram. Tack att du ska tala till människor. Du ska komma med syndanöd. Du ska komma med att de ska bli känsliga i sina samveten och börja fråga efter existensberättigandet och börja leta efter dig, Gud. Vi tackar dig för en öppen kyrka i Bollstabruk. Vi tackar för en öppen kyrka i Kramfors. Vi tackar för öppna människors hjärtan överallt där vi är. För evangeliets skull, vi tackar dig. Vi prisar dig. Herre, vi ger dig all äran. Vi vill inte ta åt oss någon ära, men vi ger dig all ära för vad du gör, Herre. I Jesu Kristi namn, vi tackar dig. Vi bara prisar dig att du öppnar en dörr i vårt inre. Ja, ett inflöde och ett utflöde. Tack att du öppnar en dörr in i våra hjärtan, in i våra hem, in i våra kyrkor, Fader. Och vi förbjuder all likgiltighet. Vi förbjuder all apati att komma och attackera oss. Och jag ber om befrielse idag igen, Herre. Och över all andlig depression, all andlig negativism, all andligt mörker som vill attackera oss. För den som sonen är fri är verkligen fri, Herre. Och vi ber i kraft av Jesu blod, det blod som rann på korset, som är starkare än någonting annat. Vi deklarerar Jesu blod över Bollstabruk, över varje hus och hem, över varje människa, över den här bygden, Herre. Jesu blod över den här bygden, i Jesu Kristi namn. Vi tackar dig. Halleluja. Var fri och be nu. Var fri och be på ditt eget sätt. Halleluja. Shabara la baria shakala la bandia. Oh rababa shepere le bedo suburu lo buria samba la bandia. Oh rababa shekide le mandia. Oh rama shaba le robasto la motoria la saba la baria saba la baria suburu lo buria suburu mandara bara shaba la bara loria. Oh la baba sapa la bandia sul codo lo motoro lo buria lo suburu lo buria. Halleluja, halleluja. Åh, oh, vi prisar dig. Halleluja.
Är okej? Okay. Jag känner det. Jabalini, vad sagt? Hihor, begidra, ribikish, ko, avaki, ko, shoba, ir, bobo, nzigi, vaka, rankasha, ko. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sända en hunger i landet. Inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan att höra mitt ord. Hör vad jag säger till er. Detta sker nu. Detta sker nu. Att en hunger efter mitt ord har startat. Jag tackar dig, Herre, för att ditt ord, det har startat en hunger i det här landet. Jag tackar dig för att vi får se med våra trons ögon att detta har startat. Det är en begynnelse som blir starkare och starkare allt eftersom. Jag tackar dig, Herre, att när vi ber om något efter din vilja så hör du oss. Och när vi vet att du hör oss, vad vi än ber om, så vet vi att det redan har detta. Och jag tackar dig för att ordet är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd, så att det tränger igenom, skiljer själ och ande, led och märg. Och den är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Jag tackar dig, Herre, för att det sker någonting nu. Jag tackar dig, Herre, för att bönens ande kommer över flera utav dem som var här igår kväll. Och jag tackar dig, Herre, för att bönens ande och trons ande gemensamt gör att det bryter igenom, Herre. Tack, Herre, för att det bryter igenom hela vårt land. Tack för att det bryter igenom här i Ådalen. Jag tackar dig, Herre, för att du för oss samman, vi som tillhör dig, att vi i enig gemensam bön så ropar vi till dig. Och jag tackar dig, Herre, för att den här elden, den kommer över ditt folk. Elden kommer över ditt folk som gör att människorna här ute börjar att söka dig, Herre. Och jag tackar dig så i Jesu namn. Amen.
Halleluja, underbart, halleluja. Vi kan aldrig nog be för mycket för vårt land. Jag hoppas du känner att vi får be på olika sätt. Du kan be tyst och du kan meditera på Guds ord. Men du får också skrika, ropa ut, du vet. Det står i Guds ord så här. Att i lång tid, det är länge. I lång tid höll jag mig stilla. Ja, men nu vill jag ropa ut, skrika. Som en barnaföderska. De kan skrika, det vet vi. Hörrni, varsågod och sitt så länge. Maria ska få dela lite från sitt hjärta här, så ska vi fortsätta sen.
Så, Maria heter jag, och jag vill säga tack för att vi får vara här. Morgan har varit här väldigt många gånger genom åren. Han har ju också bott här som barn, och jag har varit här och hälsat på tidigare, men aldrig haft möjlighet att vara med när det har varit någonting här i kyrkan. Och det känns väldigt roligt att få vara med den här helgen. I hjärtat har jag varit med förut, men nu är jag här live. Och det är ju så att Morgan har rest i väldigt många år. Och jag har inte haft möjlighet att vara med så många gånger på när han har varit iväg på helger och så här. Men våra barn är äldre nu. Vår yngsta är 17. Så nu är det lättare att vara med. Så att sista året har jag varit med en hel del och är ju inställd på att så ska det vara nu. Och det har varit en rolig uppdelning för oss ändå det här. Att jag har fått varit på hemmaplan och Morgan har rest. För att jag har känt mig väldigt privilegierad. Jag har varit hemma hos barnen och så kommer Morgan hem och berättar vad Gud gör. Så att vi känner oss som ett team i det här jobbet. Även om inte jag har varit med här på det sättet. Och det har varit väldigt roligt. Men det är också väldigt roligt nu att få vara med på resor. Men jag vill ge lite uppmuntran till er som församling och till dig också som person i ditt vardagsliv och så. Jag vill läsa från andra Mosebok kapitel 33. Och det handlar om Mose, hur han känner att han är beroende av Gud. Och det är ju det viktigaste vi kan vara. Att vi ska vara beroende av honom. Det är han som ger oss allt på alla plan. Och det är från vers 12, kapitel 33, andra Mosebok. Mose sa till Herren: se, du säger till mig, led detta folk dit upp. Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig, fastän du har sagt: jag känner dig vid namn och du har funnit nåd för mina ögon. Om jag nu funnit nåd för dina ögon, så låt mig förstå dina vägar och lära känna dig så att jag finner nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sa: min närvaro ska gå med dig och låta dig få ro. När Gud går med, då får vi ro. Och ro, det är något som Bibeln ofta trycker på. Och även Morgan nämnde igår också utrymme. Ro och utrymme hänger ihop. Gud lägger saker till rätta. Vi får vara det vi är skapade av honom. Han är med oss och ger oss utrymme i vårt vardagsliv. Han ger oss ro att vara den han har tänkt att vi ska vara. Med de personligheter vi har och förmågor. Och ja, att vi får komma till vår rätt. Utrymme och ro som Gud ger. Och även som församling får vi vara och verka där Gud vill att vi ska vara. Men det fortsätter. Vers 15. Han svarade: om din närvaro inte går med, ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. För hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon, om inte genom att du går med oss, så att jag och ditt folk utmärks bland alla andra folk på jorden. Herren svarade Mose: det du har begärt ska jag också göra. För du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig vid namn. Mose sa: låt mig få se din härlighet. Han svarade: jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, för ingen människa kan se mig och leva. Sedan sa Herren, och det här är till dig: se, här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig en klyfta i klippan, och jag ska låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort min hand, och då ska du få se mig på ryggen, men mitt ansikte kan ingen se. Se, går tillbaka lite där. Se, här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. Det här vill jag ge dig idag. Du får stå på Guds löften. Du får stå nära Gud på en fast klippa. Det är tryggt oavsett var du befinner dig, oavsett hur det ser ut runt omkring dig, för du står på Gud, på Guds klippa, på Guds löften. Och jag vill ta dig med till Johannes också, kapitel 20. Det är när Jesus kommer nära lärjungarna efter att han har blivit korsfäst, besegrat döden och uppstått. Och lärjungarna är rädda. I kapitel 20, vers 19. Det har hänt så mycket och det är skakade. De håller sig för sig själva. Jag läser från Johannes 20 och 19. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: frid vare med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida, och lärjungarna blev glada när de såg Herren. De var rädda, men rädslan vändes i glädje när Jesus kom. Och från vers 21, Jesus sa än en gång till dem: frid vare med er. Som fadern har sänt mig, sände jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa: ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Jag älskar det här bibelstället. Jesus kommer nära, Jesus andas på lärjungarna. Han säger: ta emot helig ande. Gud ger oss den helige ande. Och med det ger han också andlig auktoritet. Gud är i oss när vi har hans ande. I kapitel 7 i Johannes evangeliet så säger Jesus så här: att om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. När vi tror på Jesus utifrån hur han beskrivs i sitt eget ord, i Guds ord, då har vi den heliga ande med oss. Den heliga ande är med, det är som levande vatten inom oss. Det är inte påverkat av omständigheter, utan det är samma kraft oavsett hur det ser ut. Och det kommer inte på oss själv, utan det har med Guds gåva till oss, att den heliga ande är i oss. Det som ligger på oss är ju att vara törstig. Om någon är törstig, säger Jesus, längtan ligger hos oss. Men det är Gud som ger kraften. Och oavsett omständigheter så är det samma kraft. Det är andlig auktoritet, det är Guds auktoritet. Och vi ska bara vara öppna och ta emot av den heliga ande. Det förvandlar våra liv, det förvandlar omständigheter. Det står över allting annat. Så det jag vill ge er idag är att vara nära Jesus. Stå på den fasta klippan. Du får ro därför att Gud ger dig utrymme och Gud ger dig ro att vara den du är och verka för hans ord. För att hans ord och kraft ska gå fram. Ja, vi upphöjer Jesus en gång till och tackar för den här förmiddagen. Tack älskade far att vi får vara inför dig. Tack att vi får lova och prisa ditt namn. Därför att du har vunnit seger över allt, Herre. Tack att vi får komma till dig precis som vi är. Och med alla våra behov och våra längtan. Och vi bara öppnar oss för dig, Herre. Tack att din heliga andes kraft är verksam. Och tack att det står över alla situationer. Tack att det står över allt som vi möter som är hinder och motstånd. Tack att det bara kan ge vika i ditt namn, Jesus. Och jag tackar dig för att du ger oss utmaningar. utrymme på alla områden. Jag tackar dig för att vi bara får gå med dig, Herre. Vi får gå i dina fotspår, Herre, och vi får bara känna oss fullständigt trygga oavsett hur det ser ut. Jag tackar dig för att du skapar vägar och du skapar möjligheter. Jag tackar att ditt folk i Sverige bara ska fortsätta och fokusera på dig och allting annat ska få ramla av, Herre. Därför att ditt ord ska ha framgång över vårt land. Och jag tackar dig för att Sverige är ett kristet land och ska så förbli. Jag tackar dig för den korsmärkta flaggan, Herre, som ständigt påminner oss om korsets seger, om korsets kraft, Herre. Och jag tackar dig, Jesus, för att du bara ska låta oss lovprisa dig med en enda and och en enda mun, Herre. Tack att vi får upphöja och lova dig. Tack, Jesus, för det som ligger framför. Och tack för allt som du har gjort för oss. Vi bara tar emot, Herre, och vi låter oss uppfylla av din kraft, Herre. Tack, älskade far. Amen.
Underbart. Fantastiskt. Det är tryggt att ha med Maria. Om du någon gång vill ha någon helg med undervisning om jag får säga, vilken religion som helst. Hon har varit religionslärare i 30 år. Hon kan allt om hinduismen, buddhismen och alla religioner. Hon kan allt. Så kan hon jämföra det med kristen tro, vad Jesus säger i sitt ord. Det är fantastiskt. En styrka. Underbart. Vi har inte pratat med varandra om alls vad hon skulle säga och sådär. Vi gör inte det. Och hon vet aldrig vad jag ska tala om, för det vet jag knappt själv, man. Men jag är förberedd. Jag har ett ord på mitt hjärta här. Det är en fantastisk bild ni har framför er, den här Bålstakyrkan, eller hur? Och alla som sitter och tittar på den här undrar på, vem är han i fönstret? Eller hur? Är det Lars-Åke? Jag satt igår kväll också vid något kort ögonblick och tänkte, vem är det i fönstret? Men jag insåg, det där är nog Lars-Åke. En vacker kyrka, hörni. Och när jag ser den här bilden, nu pratar om en öppen dörr här. Och dörren är öppen här nu. Det är liksom det du säger, Lars-Åke. Och det är ju profetiskt, därför att om inte våra hjärtan har en öppen dörr, då spelar det ingen roll om kyrkans dörr är öppen. För att komma in i en kall kyrka och möta liksom människor som inte har ett öppet hjärta, det är inte mycket värt. Utan det är ju vi som är kyrka där vi är. Sen tackar vi Gud för fina kyrkor. Och jag tycker personligen i Bålstabruk, när man åker igenom här, det ser inte ut som det gjorde för 30 år sedan. Och det som lyser upp, och det som liksom för mig, liksom, det är ju kyrkan. Eller hur? Så jag nästan skulle tycka att de skulle riva ner och hugga ner alla träd som finns på den sidan ner mot vägen här. Och så göra en stor skylt med en pil. Se här. Ja, för den är vacker och den står där som ett ljus faktiskt. Så känner jag. Jag ska dela lite korta tankar bara till er idag. Och det är också en uppmuntran och det går i linje med det vi har hört och det du har sagt i början, Lars-Åke. Det står ett ord i Efesierbrevet. Igår hade vi ju mer en proklamerande kväll, eller hur? Och Guds ande rörde sig starkt. Och det kan säkert bli proklamerande nu också i våra hjärtan. Men lite mer tankar sådär. Men i Efesierbrevet kapitel 5 och vers 15 är det väl. Nu har inte mina glasögon på mig. Jo, det är 15. Så är det bara halva versen där. Så står det så här. Tänk alltså noga på hur ni lever. Tänk alltså noga på hur ni lever. Vi vet ju att livet utgår från vårt hjärta. Ordspråksboken säger kapitel 4, vers 23 att det är mycket vi ska bevara. Traditioner och goda traditioner och sådär. Men det finns någonting som är viktigare att bevara än allting annat. Och det är vårt hjärta. Därför därifrån utgår livet. Och hela tiden så utmanar ju Jesus oss. Och Paulus talar mycket om det till när han skriver de pastorala breven. Att vi ska bli mer och mer lik Jesus. Och det är vår strävan. Strävan är ju inte att vi ska bygga egna riken. Eller bygga stora församlingar. För vi kan inte bygga någonting. Det är han som bygger. Men det viktigaste Jesus säger är att du och jag ska bli mer lika honom. Och det i sig är ju ett jätteprojekt, eller hur? Det upptar och borde uppta mycket mer av vår tid att bli mer lik honom. I en kall värld av mycket av hat, ondska, ilska, avundsjuka, girighet, förtal, förakt, oförlåtelse. Allt det där står ju Jesus inte för. Utan han säger, ni ska bli mer lik mig. Ibland så säger vi till varandra, och vi har hört många gånger när vi pratar om framtiden och visioner, drömmar, så kanske någon säger så här, ja men följ ditt hjärta. Har ni hört det? Följ ditt hjärta. Det kan vara livsfarligt att säga det. Jesus sa aldrig det. Han sa aldrig följ ditt hjärta. Han sa följ mig. Han sa aldrig följ din sanning, lev din sanning, lev din dröm. Han sa aldrig det. Han sa jag är vägen, sanningen och livet. Så hela tiden så är det som att Jesus vill att vi ska förstå att vi ska bli mer lik honom. För i honom har vi allt det vi behöver, som vi hörde. Han är med, han är i oss, genom oss, han är för oss. Och han vill arbeta genom oss, ut till andra människor, genom den helige ande. Så jag vill ge dig några tankar idag kring, du vet, vi är människor, vi äter mat, eller hur? Hur många äter frukost idag? De flesta av oss. En del äter inte frukost. Jag äter inte frukost för att jag är hungrig egentligen. Jag äter ju frukost för jag vet att min kropp behöver mat, behöver näring. Gud vill att vi ska få andlig mat. Om du och jag skulle äta 2 pizzor varje dag. Det kanske någon som gör det här nu. Men om man äter bara, lyssna nu, ni får ta det för vad det är idag. Men om man bara skulle äta icke-hälsosam mat varje dag i för stor mängd, då kommer man inte att må så bra efter 1 år. Är vi överens om det? Så mitt tema idag är, du blir vad du äter. Du blir vad du äter. De som är atleter och tränar hårt för att uppnå vissa mål och vinna OS och VM, du vet, det är på en nivå som är svår för oss att förstå. Jag har en god vän till mig som var ishockeyspelare, som spelade i elitserien, heter det då. Nu heter det SHL, högsta serien i Sverige. Han tog klivet och blev NHL-proffs. Tog faktiskt en plats i 2 av NHL-lagen i USA. Bara ta en plats. Han var med i landslaget i ishockey under några år. Han blev utsedd till den mest värdefulla spelaren i elitserien. Och det gjorde flest poäng och gjorde flest mål under 1 år. Jag tror det var 2007. Och han berättade för mig att skillnaden att gå från att vara bland de bättre i SHL och få göra ett kontrakt med NHL i USA och sen göra en tryout, tester, och sen få en plats i ett NHL-lag. Den liksom, den där lilla toppen av eliten, den är så hård, och det är så hård träning, så mycket uppoffringar som du inte förstår, Morgan. Och han berättade för mig att när man tränar ett träningspass i det här laget, han spelar i Tampa Bay Lightning nere i Florida. Så om du gjorde 3 felpass i rad på en träning, då blir du bänkad på matchen efter. Så hård var tränarna. Tränaren heter John Tortella. Han var nästan, du vet, Tortella, det låter torterande. En av NHLs hårdaste coacher var det fortfarande. Han är ett annat lag nu. Så han beskriver den här, min kompis, att det är sådana uppoffringar. Och jag har vänner som har hållit på mycket med andra idrotter på toppnivå så här. Och då berättar de en sak som är gemensamt för alla de här när det gäller träning, att göra uppoffringar. Att det är inte bara att träna och träna, utan halva träningen består i hur du äter. Är ni med? Så om man ska få liksom en fysisk kropp att nå högre resultat än vad du har idag, oavsett vilken nivå du är på, så handlar halva träningen om att du ska äta rätt. Och det handlar mycket om sömn. Det är också bibliskt, vila ett vapen. Så att om du bara skulle, du vill träna och träna och ta ut det fullständigt, så gör du av med alla proteiner i kroppen. Och äter du ingenting, då kommer kroppen till slut att ta av sitt eget protein, och det är dina muskler. Så då tränar man och tränar man och tränar man, och det händer ingenting. För att du äter inte nog bra, du äter inte rätt. Och det är det jag vill tala om på det andliga planet. Den andliga kostcirkeln. Låter inte det bra? Med tanke på att vi ska få tårta sen här. Nu får ni lyssna på den andliga, så får ni gott där i tårtan sen. Nu kanske jag avslöjar det innan här då, men det är väl okej. Så får ni lyssna extra noga nu då. Men ni vet ibland i skolan hur man fick den här kostcirkeln uppdelad. Det var 7 olika tårtbitar. Ja, och det var så viktigt. Det fanns ju framförallt en tårtbit som jag då inte alls gillade. Den kallades för grönsaker. Idag så består min tallrik när jag äter hälften av grönsaker. Sen självklart så äter vi pizza ibland och hamburgare och liten oxfilé kanske, om man har råd, eller man fläskar på lite så här med feta såser. Och det är helt okej. Men förstå mig rätt nu, jag tar inte illa upp, men på det andliga området, om vi ska överleva och bli mer lik Jesus Kristus, så finns det en andlig kostcirkel. Och jag vill ge dig all enkelhet de här 7 tårtbitarna som för mig har varit nycklar, och jag tror att det är det för dig också, framförallt så är det bibliskt. För att om man bara håller på med ta en av de här 7 delarna och ska basera sitt kristna liv på det, och så tror man att man ska bli mer lik Kristus eller växa i andlig mognad, det håller inte. Och jag vill ge det. Är det okej om jag går igenom dem? Och vill du skriva ner dem så får du gärna göra det, för att det här kan vara till hjälp. Den första tårtbiten som jag tror är viktig, grundläggande för att bli mer lik Kristus, att kunna behålla provet, att bestå provet i en tid då mycket utmanar oss, det första, det är bön. Bön. Bara det i sig är en lång konferens att tala om. För många är bön tisdag klockan 19 och sen har man glömt den kvällen tills nästa tisdag. Jag och Maria, vi har alltid levt i detta att bön, det är inte någonting man gör, utan bön är en livsstil. Bön kan du göra och hålla på med precis när som helst. Att gå till kyrkan och vara med på ett bönemöte och be en bön och vara med när andra ber och höra vad de ber, så kan man gå ut därifrån, och det kan vara faktiskt till slut ganska mekaniskt, ganska tråkigt, och till slut så är bönemötena tråkiga för att man vet exakt hur det ska bli. Bön är viktigt oavsett hur det känns, men jag tror framförallt att bön är en livsstil. Jesus själv säger att man kan be dag och natt. Du kan vara precis var som helst och du kan ha starkt böneliv. Därför att det har med livsstil att göra, med din ande. Bön är djupast sett en relation mellan dig och Gud. Så att jag och Maria har pratat mycket, naturligtvis alltid har gjort, men även med mina kollegor och vårt team i vårt ministry. Och vi satt och samtalade på midsommarafton. Vi hade några hos oss i vårt arbete som vi pratade om det här, att ibland på vissa möten jag åker till och konferenser så är det ju bön före mötet. Klockan 10:30, om mötet är 11 så är det bön klockan 10:30, eller klockan 10 då är det bön. Och då kan man få en extra påringning av pastorn att du kommer väl nu till bönen klockan 10. Du vet. Och plötsligt så är bönen jätteviktig. Det här bönen före mötet. Men jag har märkt att många av dem jag har träffat, de ber inte, de sitter och pratar och dricker kaffe, och så ber de en kort bön på 30 sekunder innan man ska gå in på mötet. Ja. Och så, men plötsligt så är det så viktigt, va? Istället för att alltid vara levande bön. Och jag brukar säga lite skämtsamt att det vore ju hemskt konstigt om mötet hängde på den bönen före mötet, om det blir ett bra möte eller inte. Det vore ju konstigt om Gud tänkte så. För Gud tänker bön annorlunda. Vi har bön bakom stängda dörrar i din egen kammare. Där är födslovåndor, det är ropet utifrån din tjänstegåva, utifrån det du har fått ifrån Gud. Där du är ensam, där du ropar, du gråter, du vet, håller på. Sen har du en bön som är allmän. Sen har du ett böneliv. Men det är någonting du alltid kan göra i dig. Så första kostcirkeln är ju bön. Om vi bara skulle be det enda vi gjorde, låst in oss i kammaren, då är det ingen som skulle se dig. Då skulle du ha svårt att evangelisera, svårt att nå människor om du bara låste in dig och bara bad. Så bön är viktigt. Det andra är ju vår bibel, Guds ord. Andra tårtbiten. Om du ska växa din tro så måste du ha tro till Guds ord och älska Guds ord. Så att när du läser Guds ord så får du tro från Guds ord. Så en tro till Guds ord och en tro som kommer av Guds ord. För tron, det vi bad ut och med trons ande, böns ande, allt det där är ju kopplat till att jag läser min bibel. För hur ska jag annars kunna behålla min tro? Det bekymrar mig i vår tid att många idag läser inte Guds ord, utan man bara hör Guds ord. Man kan den sista Spotify-listan, man kan allt vad som är inne i musiken och framförallt kanske en ung generation som vet allt det där som inte jag vet. Men man läser inte Bibeln. Våran son Isak, han fick en bibel här nu, en ny bibel, en fräsch, och han skrev till oss på Messenger bara för en dag sedan, nu helgen tror jag. Jag är så glad över min nya bibel. Ja, och det är en cool kille liksom, med bakom en keps och lite och han är inte den här, du vet, han är en cool, men han älskar Guds ord och massor med frågor. Varför gör han det? Ja, man har sett någon annan läsa Guds ord. Han har sett Bibeln uppslagen, han har sett Bibeln ligga där hemma hela tiden som en naturlig del i ett naturligt vardagsliv. Okej? Okay? Så det är superviktigt att om vi vill att de omkring oss ska älska Guds ord, då ska ju vi läsa Guds ord. Ja, så det jag säger då, det här är basic, men jag vill bara att du ska förstå det här att vi är en tid när fienden vill plocka av och tro liksom att det räcker bara gå i kyrkan och höra lite goda tankar och Guds ord och sen så vet, glömmer du allt och så kommer du till himlen. Ja, det kanske du gör, men Gud vill ju så mycket mer med våra liv. Ja. Så bibelläsning, var har bibelstudiet tagit vägen i Sverige? Ja. Jag kallar det för seminarier, det är ett annat namn, men vi har rena rama bibelstudier på våra konferenser. Oftast, och det har varit en lugn helg tycker jag nu, Maria, tycker jag det har varit ett halvsemester. Vi har fredag kväll och så hela dagen ledig igår. Men oftast har vi bibelstudier hela lördagarna på platser. Men vad har det tagit vägen i Sverige? Ja, jag kan inte förstå hur man kan växa i andlig mognad och tro och så här om inte man får bibelundervisning. Men då kanske någon säger så här, ja men vi har ju YouTube. Ja, det är ju livsfarligt. Det kan vara jättebra, men det kan också vara helt villolära. För då har ingen aning om liksom vad de egentligen står för och vad de predikar. Så tycker du att det passar in och det utmanar dig ingenting. Det är bara att bekräfta dina egna teorier. Det kan vara farligt. Det kan vara bra, men jag säger det att i församlingen, i våra egna liv, när gjorde du senast ett bibelstudium över något ämne? Det finns många som följer, det är ju så bra med bibelappar och man kan följa ämnen och bara slå upp och så läsa ett Guds ord och så bara bli matad. Slipper du tänka själv. Men tänk att göra egna bibelstudier. Ha? Min pappa, han bodde ju här, ni vet, Elis. Han hälsar för övrigt till er och han håller igång fortfarande. Och han har en dag i veckan fortfarande när han ägnar sig helt åt Guds ord och läser. Så ibland när han tycker att jag behöver ett nytt bibelstudium så skickar han det till mig. Ja. Han skickade 16 sidor häromdagen, eller för några veckor sedan ska jag säga, om en psalm. Han har suttit och gnolat på det. Och han har skickat mig så mycket genom åren och han har redan lovat mig att den dagen han går bort så ska jag få alla hans 6000 böcker. Och han har ju så mycket, jag vet hur han var. Ja. Men återigen, så viktigt med bön och med Bibeln. För vi behöver äta Guds ord om vi ska må bra. Vi kan ju inte bara omge oss med ja-sägare. Bibeln är inte den som bara bekräftar våra egna teorier utan det utmanar oss. Och det är det som är hela grejen. Vi ska dö ifrån oss själva för att bli mer lik honom. Vi kan inte förverkliga våra egna drömmar samtidigt troligt som att Gud bara ska bekräfta och välsigna alla de drömmarna. Det är ibland tvärtom. Han kraschar våra drömmar för att han ska kliva in genom sitt ord och så låter det bli ännu bättre. Den tredje punkten, det är den troendes gemenskap på olika sätt. Ibland kallar vi det för församling, ibland så kanske det inte finns en församling med den strukturen och det som vi tänker församling. Det kanske bara är en bönegrupp, en säljgrupp för att det finns inget annat område. Det finns många sådana platser i Sverige. Men just den troendes gemenskap, den är ju nödvändig. Varför? Ja, därför att din tro är inte liksom privat på det sättet. Du måste växa. Jesus umgicks ju med människor. Han hade 12 stycken som gick med honom som han tränade. En svek. Men resten är kyrkohistoria. Så vår tro kan vi inte gömma och liksom bara hålla för oss själva. Det är obibliskt. Utan Gud vill att vår tro, mitt växande i Kristus, ska ju ske tillsammans med andra. Och tänk vilken förmån det är då att vi som har varit med ett tag, med alla våra fel och brister, när vi får dela livet med dem som är precis nya i tron. Det finns ju ingenting som är mer värdefullt än att de som är nya i tron får lyssna på de som har varit med ett tag. Och att de får höra att vi vet inte bäst, vi kan inte allt, men vi har gjort en erfarenhet. För den kan inte köpas för pengar. Vi vet liksom ganska mycket om hur det är. För att Jesus själv faktiskt, lyssna, har inte lovat oss att när vi blir frälsta så skulle allt gå som på en räkmacka. En del tror att jag ska bli frälst för då blir allt bra. Det finns en sån teologi. Bara jag blir frälst så blir jag... Man ska inte bli frälst bara för att jag blir fri från alkoholbegär eller för att jag vill bli fri från nikotin. Jag måste bli frälst för att slippa helvetet. Det är brutalt, men det är sant. Och då att få dela det till andra. Därför är den troendes gemenskap väldigt viktig. Att nätverka med andra, att vara nära andra. Att inte gömma sig, inte dra sig undan, utan faktiskt säga, här är jag också. Och alla har någonting att bidra med. Det fjärde, det är ju Guds gemenskap, din egen tid med Gud. Att du ägnar tid med Gud. Och då tänker jag inte i första hand på gudstjänster i kyrkan. Jag tänker inte i första hand på stora konferenser. Utan att du känner att du umgås med Gud genom bibelläsning, genom Guds ord. Och att du känner att du har en direkt kontakt. Därför att jag har mött många som faktiskt är ganska ensamma på sin plats, på sin ort, i sin stadsdel. Men de odlar en stark gudsgemenskap ändå. Så den är ju viktig. Och den är avgörande om du sen ska kunna dela till andra människor naturligtvis. Vi kommer ju aldrig kunna ge ut mer än vi har tagit emot. Är det inte så? Har man tagit emot mycket kärlek så kan man ge mycket kärlek. Den som har fått mycket förlåtet kan förlåta mycket. För man vet vilken kraft det är i förlåtelsen. Den här gudsrelationen mellan, som du kan inte dela den med någon annan. Det är bara du och Gud. Därför så kan ju ingen annan säga så här att jag tycker att Lars-Åke ska ha samma typ av gudsgemenskap som jag har. Han ska göra som jag. Och gör han inte som jag, då är det fel. Så kan man inte säga. För Gud ger oss en gemenskap, signaler, tankar, hur han opererar, hur han arbetar med oss utifrån vår personlighet på helt unika sätt. Men Gud vill ha en Guds gemenskap genom den helige ande till oss var och en. Och vi kan tycka bland annat, vi som är lite äldre då, jag tillhör ju dem nu då, ända plus 25. Att de som är yngre som hittar Gud och Guds gemenskap i hiphopkulturen. Har ni hört på hiphop någon gång? Vet ni vad hiphop är? Alltså jag förstår inte hur man ens kan koppla med Gud i hiphop. Jag förstår inte hur man kan känna Guds närvaro genom hiphop. Men en del hittar det för att det är fyllt med kristna texter och de är andefyllda, de är tungomålstalande musiker, sångare som hittar det. De har rappare. De som rappar, jag vet inte ens, är det musik? Ja, det är det. Ja. Och Gud använder rappare då. Jag har en god vän som nu är han pastor, men han rappade och han rappar fortfarande, men alltså det kan man inte göra, jag vill säga, utan Guds ledning. Det är ju helt otroligt. Men då hittar en ung generation hittar sin gudsgemenskap genom den typen av musiken, genom att lyssna på kristna rappare med texter som är superradikala. Jag själv växte upp med Uffe Kristiansson i Jerusalem. Jag har han att tacka för jättemycket. Vi är mycket goda vänner. En del tycker att vi nästan ser ut som bröder, han och jag. ansikten och sådär. Men jag satt i mitt pojkrum när jag var 14-15 år och lyssnade på Krigsman och de här texterna som var hårdrockstexter, då, brutala, radikala texter. Så tänkte jag, kan han i sin tid och kan jag vara radikal? Ja. Så hittade jag Gud, gudsgemenskapen i hårdrocksmusiken. Så tyckte jag kyrkans, pingstkyrkans segertoner, det var ganska segt. Förstår ni? För gudsgemenskap är någonting som kommer individuellt. Så se till att du hittar just där du ska vara. Mm. Det är superviktigt. Någon ibland hittar gudsgemenskap, och det har jag svårt att, jag har inte förstått hur man gör det, men jag har förstått att man kan det inom konsten. Ja. Har ni sett de här som jag har varit på en konferens en gång, jag stod och predikade på en ganska stor konferens, och så plötsligt så kommer det fram en kvinna med stort sån här stafflett och lägger upp en stort vitt papper, och så börjar stänka färg på pappret mitt under min predikan. Tänkte, vad är det som händer? Och ingen reagerade, men hon brukar göra så. Så under andens inflytande, så när hon hörde musiken, lovsången och predikan, så skvättade hon färg på ett vitt papper. Och sen så målade hon liksom änglar och Gud och konsten så här, vet du. Och det var ett sätt för henne att uttrycka, liksom, förstår du? Jag fattar inte. Jag begriper inte alls. Men jag har respekt för det. Så länge det är ett rent hjärta och de är andefyllda. Det femte jag vill ge dig, för att gå fort fram då, som är viktig i den här kostcirkeln, det är lovsången. Lovsången är från våra hjärtan. Jesus talar ju väldigt mycket om att vi ska lovsjunga honom. Jag vill lovsjunga, jag vill tillbe. Lovsången är ju egentligen bön med musik. Det är skillnad på praise, worship, alltså prisa Gud, och att tillbe Gud. Det finns olika typer av lovsång. Och det här är också uttryckssätt hur vi hittar vårt sätt att ära honom. De som inte kan sjunga, ja, då får vi rappa då. Men att vi prisa honom, att uttrycka honom hur mycket jag älskar honom. Det gör att vi växer i vår tro. Jag har märkt att de som inte gör det, de upplever efter tid en viss bundenhet, och de har svårt att uttrycka verbalt också hur mycket man älskar Gud. Det finns ju människor idag som har svårt att uttrycka känslor. För många är det väldigt, väldigt svårt för någon att säga vilka fina kläder du har på dig. Därför att man är inte van att uttrycka och berätta för någon annan och visa generositet. Det finns de som har svårt för det. Och likaså på det andliga planet, så man kan ta emot och man kan ha åsikter om allt. Men att själv säga, jag älskar dig Jesus, och ta tid med det. Det kan vara svårt för en del, men det är så viktigt. Därför att jag har sagt ibland att när jag säger till min Maria, och du säger till den du älskar att jag älskar dig så mycket. Eller man ger Maria ett gäng med rosor. Det händer ju ibland, eller hur Maria? Jag ger dig rosor, ja. Vad ska hon säga nu? Jag har aldrig hört henne säga så här, ja men det blir för mycket. Sluta ge mig rosor, det blir för mycket. Hon har aldrig sagt det. Hon har aldrig sagt liksom att nu har jag hört det här till leda, att du älskar mig och jag tycker om dig för mycket. Alltså, och det är samma sak med Gud. Vi kan aldrig nog sluta att lovsjunga, prisa honom, upphöja hans namn. Det kan inte bli för mycket. Och det händer någonting när vi kommer över den här tröskeln av tröghet och inskränkthet och bundenhet. Och liksom kanske istället för att ha åsikter om allting annat, börja säga, amen, ja, jag älskar dig Jesus. Det är det viktigaste. Åh, jag älskar dig. Och när han ser det så bara, så älskar han dig tillbaka. Och då läser vi Guds ord och vi förstår att, lyssna, det viktigaste är inte det vi gör för honom alla gånger. Det viktigaste är att vi är i honom. Och att vi kan säga, jag älskar dig. Jag är övertygad om att den du älskar är inte intresserad av allt det du gör för den personen. Utan han eller hon vill höra hur mycket du älskar honom. Vi, jag och Maria hade en gemensam, vi har en, eller Vi vet om en person som idag, de har skilt sig, de är inte frälsta. Och kvinnan där, vars man fanns i äktenskapet förut, så förstod vi sen att den här kvinnan älskade inte sin man egentligen. Det var bara en arbetshäst. Det var en person som skötte allt det praktiska. Och så var det bara ett förhållande. Ja, sen när inte han orkade längre, därför att han ställde en fråga så här: älskar du mig eller hästarna mest? Hon höll på med hästar. Ja, om du fick välja mellan mig och dina hästar, vem skulle du välja då? Hästarna såklart, säger hon. Varpå han går. Och då förstod han, hon har aldrig älskat mig på det sättet. Ja, hon har bara utnyttjat mig. Och jag har haft samtal med den här mannen efteråt. Och han var i bedragen i flera år. Han bara trodde att han var älskad. Men han var en arbetshäst åt henne. Och det är samma sak med Gud. Att det får inte bli den där relationen så att vi bara gör saker för honom. Utan han vill ha en relation med oss. Det är det viktigaste. Det sjätte jag vill ge dig. Det är gemenskap. Vi var inne på församlingen, troendes gemenskap. Det är ju en sak. Och sen att Guds gemenskapen med Gud så. Och så har vi lovsången. Men sen gemenskapen med varandra som människor. När jag och Lars-Åke träffar, eller Samuel ibland, så vi behöver inte hålla på och fasta och be och tala tunga hela tiden. Vi kan ta och äta mat tillsammans. Och prata. Och prata. Jesus. Jag brukar säga så här. Bli som Jesus. Bli människa. Jag älskar karismatik. Jag älskar det andliga. Jag älskar att ha mina händer i himlen och mitt huvud i det mirakulösa. Men jag älskar också att vara människa, för Jesus var människa. Att ha gemenskap med människor. Att sträcka ut sig till människor. Vara normal. Därför är det så lätt att man blir onormal. Och när andra som inte är vana att gå i kyrkan tittar på de som har en tro, då tänker de oftast, ja, det är de som inte är normala. Därför att de stänger in sig och de har ingen gemenskap med någon annan mer än de som går i den där sekten. Jesus var ju inte sån. Han hade gemenskap med människor. Han tog tid, han engagerade sig. Varför då? Därför att det är ju naturligt att utifrån det vi har fått det från Gud, så vill vi ju vara där människorna är och tala tro, hopp och liv. Inte ens Jesus som var fylld av helig ande för på att tala i tungor. Det står faktiskt inte någonstans att han talade i tungor. Det är intressant. Men när han träffade människor, du vet, så han var inte överandlig. Han var normal. Han möter kvinnan vid Sykars brunn och sitter och samtalar. Jag tror han pratar ganska normalt. Ja, lite eftertänksamt och säger. Och så avslöjar hon henne med alla den historien med män och så. Och så vänder hon tillbaka efter ett samtal och får sitt liv förvandlat. Ja, gemenskap med människor. Och vi kommer aldrig kunna förstå vad gemenskap med andra människor betyder förrän den dagen evigheten slår in. Vi kanske kommer att möta mängder av människor som aldrig satte sin fot i en kyrka för att bara vi hade gemenskap med den personen. Sa någonting fint. Bara säga det, vet du om att Gud älskar dig? Eller bara ge ett leende till någon. Eller bara säga hej. Ett skräckexempel faktiskt som jag fått ta. Det var ett antal år sedan så delade vi ut julmat. Vi delade ut 400 jultallrikar man fick beställa via sms, och så lagade vi mat och fick hjälp med det här, och folk ställde upp och så åkte vi ut till de som inte kunde ta sig ut. Och så kom jag knacka på dörren i en lägenhet, så öppnar en liten kvinna som har beställt en jultallrik, varm mat, och hon ville att jag skulle komma in och sätta mig hos henne. Jag sa, jag har inte tid, jag har så många vi ska dela ut, så jag kan inte, hur jag gärna än vill. Ja, men snälla, sa hon. Snälla. Och så kände jag, jag ska göra det. Så jag gick in och satte mig hos den här gamla tanten och satt. Och hon tog upp sin mat, för det ville hon göra själv. Och så sitter hon och säger, det är så roligt att någon hälsar på mig, sa hon. Ja, men det är klart, sa jag. Du vet, tala tro. Och så säger hon så här, ja, det är ingen som varit in i min lägenhet på 18 år. Jag bara tänkte, va? Ja, men alltså, har du inga vänner? Har du ingen släkt? Alla är döda, alla är borta. Och ingen. Och hon bodde själv, för hon klarade sig själv än. Men hon var långt över 80 år. Inget nätverk, var inte med någon förening, inte PRO, inga bussresor. Gick inte ens att handla knappt, och gjorde hon det så var det sent på kvällen så ingen skulle se henne. Ja, och så sitter hon där och äter sin mat, och hon var superlycklig att jag bara satt där. Och så tänkte jag att det här är ju en katastrof. Så jag tänkte att nu är jag här, så jag har sken som en sol. Ja. Och så sa jag, innan jag går nu så jag måste ju få be tillsammans. Hon visste att jag var pastor och så. Så vi bad en enkel bön, en frälsningsbön för att vara säker liksom. Och hon bad med. Hon hade ju en tro. Jag kände ju det, hon har ju en tro. Ja. Och jag kände gemenskap, att träffa människor, att bara finnas där precis som Jesus. Det är en tårtbit av kostcirkeln för att du och jag ska växa. Om vi ska bli mer lik Kristus. Så vi kan aldrig bli så andliga, så karismatiska i vår bibelläsning och i vår böneliv och i vår lovsång och förlora oss själva in i dimman så att vi inte kan vara normala. För det hänger ihop. Är ni med? Och så har det alltid varit. Det sista jag vill ge dig, den sjunde tårtbiten, det är ju dina gåvor. De måste fungera. Vi alla har fått minst en gåva. En nådegåva var minst. Och därför att den andliga nådegåvan, Paulus säger det, att han var noga med att de nådegåvorna fungerade, att de fanns där. Därför att det finns ju saker vi inte kan göra i egen kraft. Utan Gud vill använda dig och mig på ett övernaturligt sätt i en naturlig värld. Och jag tror att om vi ska vara effektiva och att vi ska bli mer lik Jesus, så måste vi också leva den övernaturliga dimensionen, men på ett naturligt sätt. Så alla har ju minst en gåva. Bibeln talar om tjänstegåvor. Det hinner vi inte ta nu. Tjänstegåvor och 9 nådegåvor primärt. Så finns det flera gåvor. Bara en gåva, att vara generös. Tänk den som har den gåvan att vara generös. Och tänker många direkt på pengar. Du, generositet, det är så mycket mer än det. Tänk att ta tid med någon. Va? Att lyssna på någon. Att gå de extra stegen till någon. Att göra någonting extra för någon som behöver vår hjälp. Det är högst andligt. Och om vi menar allvar med det vi längtar efter, det vi kallar för folkväckelse och allt det här, så behövs hela kostcirkeln. För tänk om det bara skulle vara en församling som bara lovsjunger. Ja, då blir det en lovsjungande församling. Och det är säkert bra. Människor kan bli frälsta. Men för mig så blir det ganska haltande. Så du kan ta vilken tårtbit som helst. Du kan ha 2 eller 3 som du är stark i. Och sen så kan du strunta i de andra 3-4. Det blir inte helheten. Samma sak som om du skulle strunta i protein eller bara äta kolhydrater. Bara äta potatis. Det håller inte. Eller bara äta tomater. Usch, så tråkigt. Eller gurka som är 99% vatten. Eller svamp. Alltså många har sagt att svamp är det är som skogens guld. Och så långt jag har förstått näringslära, jag håller på med träning och sånt, så finns det ingenting som är nyttigt i svamp. Men alla säger att ja, men det är så nyttigt. Bara för att det är gott. Men tänk om man bara skulle äta kantareller ett helt år. Ja, man kommer att se ut som en kantarell till slut. Så helheten behövs. Och det är min uppmuntran idag. Att när Jesus säger bli mer lik mig, så handlar det om att gör det jag gjorde. Och Jesus var i alla världar. Han var högst andlig. Han befriade människor. Han bad för människor. Men han mötte människor. Han levde i bön. Han levde i tillbedjan till sin far. Och resten är ju historia. Och den kyrka han hade, de här 12 först, det exploderade. Jag tror det är möjligt, vänner, att på alla platser vi bor på så kan vi vara stark på alla de här områdena. Och är det någonting du ska komma ihåg ifrån det jag säger idag, så kom ihåg rubriken. Du blir vad du äter. Mm. Om du bara grottar ner dig och hittar problem hos andra, så kommer det snart själv vara ett problem för andra. Om du bara försöker hitta fel hos andra, Sen finns det felaktigheter, det finns teologiska galenskaper och de måste vi ta itu med. Men personligt så får vi inte hålla på att leta fel hos varandra. Men vi måste tala ut det som är felaktigt naturligtvis, vi måste ta det som är rätt och proklamera. Så är det. Men du vet att min resa med Gud är faktiskt det viktigaste. För vad säger de i den här sången som vi sjöng för, att du kan vinna hela världen men förlora din egen själ? Den har jag tänkt ofta på. Att vi får inte jobba oss trötta och vinna hela världen. Och sen så mognar vi inte själva, utan vi missar målet. Så bön, bibelläsningen, den troendes gemenskap, din egen Guds gemenskap, lovsången, lovprisningen, gemenskap med andra människor som ännu inte har en tro, och din gåva, låt den blomma ut. Då får man helheten. Det här kan man tala jättemycket om. Men det här är kostcirkeln som vi har försökt leva efter i så många år. Att det ena får inte väga över, utan allt är lika viktigt. Sen finns det människor som har speciella gåvor på det här området. Men nu talar jag generellt om att den här kostcirkeln gör att vi mår bra. Vi mår bra. Ja. Därför att Gud har gett oss faktiskt riktlinjer hur vi kan må bra andligt. Och jag tror att den här kostcirkeln är väldigt, väldigt bra. På samma sätt som ibland så när jag möter människor i förbön, så är det människor som kommer fram med olika behov. Väldigt många olika behov till mig. Jag har gjort genom åren det mest märkliga saker man ska be om och så här. Och ibland så kommer det fram människor som behöver ett mirakel, för de tycker liksom att de behöver förändring i sin kropp och så här. Och de söker profetiskt ord, du vet. Jimmy, har du profetiskt ord, Morgan? Och ibland så kan jag chocka någon i förbön och säga, ja, jag har upplevt att Herren har ett ord till dig. Gå hem och ät nyttig mat, säger Herren. Så enkelt är det, förstår ni? Och det är samma sak på det andliga området. Ibland så letar vi de profetiska hälsningarna, den här uppenbarelsen och svaren, men om vi tar Gud på allvar och lever ut den tron i all enkelhet vi har fått, då kommer han att vara med. Och då växer församlingen. Vi har ju märkt det på våra 5 barn vi har fostrat. Den äldsta, 4 är ju vuxna, och även lilla Isak, han är 17, han är vuxen också. Han bor hemma än. Vi har aldrig behövt liksom ställa upp dem på morgonen i köket och profetera och sagt, väx nu i Jesu namn idag. Idag så växer ni i Jesu namn. Vi har aldrig gjort det. Vi har sett till att de har fått bra mat. Vad har hänt då? De har vuxit fysiskt för att de fick mat. Om vi får hela kostcirkeln så kommer mycket att ge sig självt. Om vi prioriterar bön, bibelläsning, troendes gemenskap, gemenskap med andra, lovsången, dina gåvor. Ta det på allvar. Då löser det sig. Låter det enkelt? Ja. Är det enkelt? Nej. Men vi måste vilja. Vi måste vilja. Därför att min conclusion är den att du kommer alltid att bli vad du äter faktiskt. Så är det. Ska vi stå upp tillsammans så ska vi be. Och så ska vi välsigna den här platsen, Bollstabruk. Och så ska vi be Gud om att, lyssna här nu, de människor som är närmast, så att säga, att ta steget över och bekänna sin kristna tro, det tror du ju vara de som är närmast dig, eftersom du påverkar dem. Och runt omkring oss så finns det människor som har en tro, men de har inte talat ut den och kanske inte har bekänt den. Det finns mängder av människor som har en tro. Och Jesus säger att den som tror på mig och har mig som herre i sitt liv, han ska bli frälst. Sen måste vi bli befriade från mycket, det är en annan sak. Men det finns människor runt omkring oss. Och nu ska vi be att de här människorna som finns runt omkring oss, det är faktiskt kanske till och med blivande evangelister, profeter, apostlar, lärare. De finns i Sverige, men de är inte frälsta än. De finns. Och jag vet pastorer som suktar efter att vi måste få medarbetare i församlingen, vi måste ha hjälp till lovsång, vi måste ha hjälp till det och det. De finns.